Där ja. Lallade det 151 avsnittet igång.
Lallade, ja, men, ja lite så. Lite som vi sa i förra episoden, det så bejublade 150:e.
Ja, det var verkligen det här, bejublat.
Ja, men och det här kommer bli bara ett vanligt jävla tråkigt 151 liksom. Vad är
151 avsnittet. Ja. Lunk, det låter inte kallar ens... man det i sportens värld.
Ja. Ja, men exakt. Hade vi varit en rockduo nu, så hade det här varit ett så här, ja, god kväll Jönköping.
Ja, stopp lite nummer så. 17 på en 30 datum lång turné.
Ja. Ja,
och jag hade bara lite så här halvlojt sagt, Ricky Holmqvist är den ena halvan av den här duon.
Ja, men precis. Och jag bara, ja, och den andra, han som kommer liksom ryggraden i hela det här, Micke Mjörnberg.
Ja, lite och så är det inte mer.
Nej. Och sen kör vi våra låtar och sen så dricker du någon jättefin öl. Jag nöjer mig med Norrlands guld.
Mm, precis.
Går och lägger oss på hotellet och sen så...
Jag såg faktiskt en jätterolig film på sociala medier apropå sånt. Så här, vad gör rockstjärnan efter att han har klivit av scen? Jag tror det var det här, jag tror vi har pratat om dem, jag tror det var det här italienska dvärgbandet Windrose.
Ja, det har du...
De är alltså inte dvärgar på riktigt, utan de låtsas att de är typ... Ja, de baserar sin musik på mytologin från Tolkien, tror jag.
Eller något
sånt där. Men han hade filmat ganska coolt med liksom någon sån här kamera, om man hade den på huvudet eller vad fan det var. Man såg han gick av på scenen, vinkade, det var helt full hall, liksom publiken stod och jublade. Och så gick han av scenen och så fick man följa, liksom gå genom någon korridor och så fram till någon omklädningsrumsdörr och sådär och går in och så tänker man så, nu är det rockstar for life. Och så gick han in, följde upp skärmen på sin dator och så var det något jättelökigt spel typ.
Ja.
Så 30 sekunder från folkets jubel på scen till att sen nu sitter jag här och spelar dataspel.
Alltså det är ju, jag har ju haft turen och fått se hur det funkar backstage så. Det är ju super oglamoröst.
Ja.
Det är ju inte alls, visst jag har varit med om lite häftiga efterfester och sådär, men nej, det är ju en myt egentligen att det skulle pågå någon slags, det där det händer liksom.
Backstage på konsertvenuen, ja. Ska vara glad om du får en liten skrubb.
Ja, men lite så. Och sen beror det ju helt och hållet på artisten, man har ju varit med om artister som har 2-3 kylar fulla med alkohol och sånt. Men oftast är det ju så med band och så att de är ju helt jävla slut efter en spelning. Ja. De är ju så dränerade, så då är det ju mest bara men som efter ett träningspass liksom.
Typ så.
Och själv sitter man där astaggad. Ska vi festa? Nej, vi ska bara chilla lite nu. Okej, fan. Naja. Men i alla fall, 151 avsnittet var det, va?
Ja, det var det. Ja,
det var det.
Men då kör vi då.
Ja, vi kör. Vi sparkar igång skit.
Ja, vad ska vi prata om?
Nej, som vanligt har vi väl ingenting.
Nej, vi får hitta på något.
Mm.
Det blev typ bara 3 spelningar med Kent.
Ja.
Eller?
Nej. Ja, eller, nej, vänta nu. Hur var det i den här spökvideon? 3 exklusiva spelningar blev... 6 eller?
Ja,
6?
Jag tror jag slutar räkna när de är uppe i 6. Det kanske har kommit någon till efteråt.
Det kanske bara tickar på.
Men biljetter, 999 kronor per styck. Exklusivt.
Ja. Ja, det var lite roligt så här. Jag diskuterade med en kollega. Så här,
din onkolog.
Min gynekolog. Men de hade kunnat kosta 747 kronor. Eller i alla fall max 500. Ja. Men 999 kronor i alla fall då.
Ja.
Alltså lika illa som jag tyckte att det var förra gången. Marinera den lite till då.
Ja, du har kommit över på min sida.
Ja, men lite så. Alltså det blir ju så här, om man tyckte att det smakade lite illa från början.
Mm.
Snygg video, 3 exklusiva spelningar, 3 nights only, the ghosts will come alive. Okej, vad bra. Inte ens en liten parentes så här, med reservation för fler spelningar. Inget sånt, utan bara, nej. Och det är ju det som hela tiden har varit det här integritetsgrejen med Kent, att de är så jävla integritetsfasta.
Och nu men bara mjölka dem.
Ja, men lite så. Och det blir ju också det här som vi har pratat om, att man vill så gärna inte, eller i alla fall jag vill så gärna inte, att det ska handla om pengar. Så jävla naiv är jag, att jag vill att det ska handla om att okej, nu vill vi ge det här till fansen, och lite som de var inne på, att det är så många nya som har hittat vår musik och vi vill möta dem, och hela det där vackra, fina med konsten. Men nej, bullshit, så är det ju inte.
Nej, och du vet ju hur det kommer bli. De kommer gå av där efter den sjätte kvällen på Tele2. Och då kommer pressmeddelandet från bokningsbolaget. Här är sommarturnén, festivalgiggen för Kent i sommar.
Ja, och det kommer man ju inte på något sätt höja ögonbrynen på, utan mer som ett, jaha, ja, där kom den, ja. Mm. Så. Kanske inte en, ja, eller ja, vet du vad, jag skulle inte ens förvåna mig om det blir en sommarturné nu.
Nej, och sen kommer det en platta och så. Ja, men när det blir tillräckligt stort så blir ju konsten blir ju alltid business till slut.
Ja. Nej, det blev... Ja, jag är nog lite över mer på din sida nu än vad jag var innan. Där jag tyckte att, ja, men naiv och blåögd som man är, att ja, men de gör det ju för konsten och för fansen och för det vackra och oj vad fint och så. Men nej, inte när det blir så här.
Nej, nej. Vi lägger Kents spelningar till handlingarna och så hoppas vi att vi inte behöver prata mer om dem förrän det kanske är dags. Då får vi väl ta upp det igen.
När någon av oss har varit på en spelning.
Nej, det skulle vara du det.
Det skulle säkert vara jag. Jag trillar dit. Mm. Vi får se. Jag har inte köpt mina biljetter i alla fall. Men däremot, bara en helt annan grej. Mm. En annan kollega som jag pratade med idag.
Mm.
Vi kom in på och pratade om Oasis.
Mm.
Och jag bara, Oasis, fan, det är ju mina grabbar. Jag älskar dem och älskat dem sedan början. Och bara får en sen, du vet, förbifarten. Jag ska på en av konserterna. Vad i helvete, va? Och sen typ, ingen mer med det. Så nu är jag ju på min blacklist.
Ja, nu kommer du inte prata mer med henne.
Nope. Inte en chans. Så är det bara en liten parentes.
Du sitter väl lite avis.
Ja, men det är ju avis och arg.
Det är en bra kombination.
Ja, men precis. Ja. Det är lite så att jag kan inte erkänna att jag är avundsjuk. Jag är arg istället.
Nej, precis. Man tar ut det utagerande istället för att... Mm. Man blir lite sårad, så blir man utagerande istället.
Nej, men
istället.
Det är jättekul. Jag gläds när det går bra för andra.
Det är klart att du gör.
Så, det är klart att jag gör. Så är det ju. Definitivt. Skulle vi prata hockey?
Att du ville göra det, sa du?
Jag vill inte prata hockey. Det vill jag inte. Däremot så... kom jag att tänka på, jag tror det var igår, jag knäppte över, jag satt och zappade, och det var någon hockey, det var säkert någon gammal repris eller något.
Mm.
Och det var väl någon periodpaus eller något nedsläpp eller någon som drack eller något, och så hör jag då den gamla Opus-dängan Life is Life.
Live is life, va?
Live is life. Jag har aldrig lärt mig vad låtfan heter.
Nej, det vem var det? Jag tror att det är Life is Life. Eller Life is Life, trodde jag när jag var liten.
Men... Ja, det trodde jag med att det var. Jag har alltid sjungit Life is Life i alla fall.
Ja, det ligger bättre i munnen.
Ja, men det gör det. Och då tänkte jag så här. Jag har inte varit på en hockeymatch på det är jättemånga år nu. Och då spelades ju den, såklart. För det är ju en sån typisk hockey... Ja, men vi har några sekunder här och så får man igång den och det är så perfekt att liksom sitta och klappa händerna till så.
Ja.
Och då undrar ju jag, du som är hockeyexperten, kanske en av de främsta vi har i det här landet.
Såklart.
Som ser väldigt många hockeymatcher på ett år. Vad är det egentligen som har hänt med de här, för hockey är ju ganska... unikt på det sättet med musik, att det spelas ju väldigt mycket musik under en match i små snippar.
Ja, de måste ju stoppa musiken så fort pucken släpps, och de här spelavbrotten är ju oftast ganska korta. Så
ja.
Man hinner ju aldrig höra mycket av en låt, utan det är ju en liten bit.
Och det är just det här som är grejen, att det är ju aldrig tyst på en hockeymatch. Att så fort det är, nu tog målvakten pucken, nu blåste domaren, där kommer musiken igång, den rullar 10-12 sekunder, där slutar den.
Mm.
Och det är ju väldigt sällan de kör samma låt
igen sen. Nej, fortsätter vi där vi slutar. Nej, det, så händer det ju inte. Utan då är det på nästa låt bara.
Ja, ursäkta om jag säger snipp, men jag kommer inte på en låt snipp.
Snippet är väl jättebra.
Jag tror väl det heter det på engelska.
En snipp. Snutt.
En snutt, tack. Varför hittar jag inte det? En snutt, ja. En låt snutt. Snipp. Ja. Prata, sitta här och prata snipp. Och grejer.
Nej, skärp låt, det nu.
Snutt, ja, precis. Och då undrar jag, du som ser väldigt mycket hockey, hur har egentligen musiken utvecklats? Kommer det in nya låtar eller är det fortfarande de här Live, Life is Life, Thunderstruck, Van Halen Jump, Whatever You Want, men du vet alla de där, eller kommer det in något nytt?
Det är klart att det kommer in något bolaget, nytt, men är det är ju inte många, för det hänger ju kvar allt det här gamla, såklart.
Ja.
Jag tror inte du kan gå på en hockeymatch i Sverige 2024 utan att de spelar Shipping Up to Boston till exempel.
Ja, just det.
Med Dropkick Murphys. Helt orimligt att den har blivit så hockeyanknuten, men det har den hörs överallt. De här gamla hårdrockslåtarna hörs överallt. Det har smugits in lite house och sånt, såklart. Det har moderniserats lite, men
jag tänker så här,
det är väldigt konservativt.
Kriteriet är ju att du ska få igång publiken lite. Du vill att publiken ska börja klappa. Jag vet att jag har suttit och sett en hockeymatch på tv, och då är det liksom så här: oh, wake me up when it's all over. Det är perfekt att sitta och klappa lite så här. Agda och Conny som har köpt biljetter,
de förstår takten.
Ja, ja, de förstår takten, ja. Och det är egentligen inget annat syfte än att väcka publiken. Nu ska ni klappa lite här.
Och vill man vara riktigt så här uppmanande, då kör man ju Mora Träsk. Klappa händerna,
ja, när
du är riktigt glad. Det är också en klassiker.
Det är ju helt stört egentligen. På en idrotts... Ja, men också... Ja. Men ser du något så här att i vissa, du, alltså, för du kan ju verkligen alla, de flesta arenorna, så är det någon skillnad liksom på vart du är i landet och vilken musik man spelar? Eller ja, är alltså, det liksom...
grundbatchen av låtar är väl samma överallt liksom. Sen är det ju lite mer så, du kommer du ut på landsbygden så är det väl inte så konstigt om de spelar Drängarnas Iskall Öl och Captain Morgan.
Just det.
I en snutt. Det kanske de inte gör i huvudstaden. Kommer du till Värmland så skäms de inte för att braka på med dansband i liksom...
Sådär. Nej, just det. Nej.
Så det kan ju vara lite så lokalanpassat, absolut.
Men det finns ju ändå liksom en CD-skiva som är hockeymatch starter pack liksom.
Ja, den kan du ha köpt 1992 och den funkar.
Det är samma.
Den glider in med Nick Borgen, kommer fortfarande på i vissa hallar.
Ja, men precis. Och någon lite så här hånfull melodi när motståndarlaget blir utvisad, typ Emil Stickebo eller något.
Ja, kommit ifrån lite grann.
Jaha, det har de kommit ifrån. Det har de växt ifrån.
Och det har blivit lite mer politiskt korrekt.
Jaha, det var synd.
Förr i tiden spelade man ju ofta, eller man, DJs spelade ofta Vart tog den söta lilla flickan vägen och sånt.
Oj då.
Men just det, när motståndare blev utvisade och sådana
grejer.
Det händer inte längre.
Nej, det kanske jag kan förstå. Men att det, ja, för det minns jag också att det spelades något lite så här. Det fanns alltid en melodi eller en låt när motståndarlaget blev liksom utvisade så.
Ja, det hänger kvar i vissa hallar, men inte riktigt lika mycket på samma sätt längre.
Nej, okej. Okay. Så du skulle ändå säga att det har inte hänt så mycket?
Nej, tiden har stått ganska still. Men en sak som du kommer gilla, det är ju när Djurgården spelar hemma. De har ju alltid, när de släcker ner och så på Hovet innan match, så rullar ju alltid beväpnade med vingar varje match, oavsett motstånd. Okay. Oftast flera gånger per kväll också.
Jaha. Är det trummorna då i början? Det är lite snyggt.
Ja, och så ligger det och så då är det ju paus också, så då kan de spela nästan hela låten.
Ah, det är ju snyggt.
Så att, går man på Hovet och kollar Djurgården, då kan man räkna med att få höra Tåström i alla fall.
Det är lite coolt.
Kan han är ju gårdare, så att det, väl, det finns ju en koppling där.
Men... Jag hoppades att du inte skulle säga det. Men så är det ju. Man är ju människa och man får ju tycka om vilket lag man vill. Så.
Det är ju så.
Så är det. Men jag tänker så här, till en liten uppgift jag kommer få med dig, ge dig här nu. Mm. Till våran låtlista då, som kommer vara bifogad till detta avsnitt.
Ja.
Så skulle jag vilja att du gör en... Ja, men typ top 5 all time classics hockey anthems.
Jag petar in dessa i spellistan.
Ja. Sen hade jag en liten grej också. Mm. Mållåtar. Mm. Är det en grej i Sverige?
Ja, tyvärr.
Ah, okej.
Okay. Och de kopierar ju varandra fullständigt. Så ett tag så hade ju varenda jävla lag i hela Sverige Sweet Caroline till exempel.
Det är ju inte okej. Okay. Man kan inte bara en ta en låt.
Jag fattar inte varför alla skulle ha den. Och det, en annan sån jättevanlig är umpa, 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 du, du, du. Jaha, det är jättehemsk
låt. Nej. Och det finns ingen så här som är... Som, den här låten har vi alltid haft som sitter liksom i väggarna. Okay. Utan är det lite så här... den här säsongen kanske vi spelar den här låten.
Djurgården har ju klockan slår alltid.
Okej.
Okay. Jag pratar ju motståndare om att det är för jävligt att släppa in mål mot dem. För då måste man alltid höra den där jävla klockan slår.
Ja, just det.
Ding, 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 ding. Och så kommer den igång. Det, ja, okay. Men det har alltid varit samma.
Okej.
Okay. Ja. Och det finns ju sådana på andra ställen också. Men sen, det finns ju liksom... Karlskrona till exempel gör alltid entré på isen till en... jag tror den heter Touch the Puck. Det är någon punkband, The Bones, kan det vara det? Jag kommer inte ihåg vad de heter riktigt, men de kommer från Karlskrona och har specialskrivit den till laget och den använder
det är kul.
Alltid som intro.
Ja, just det.
Det är och vi har ju roligt. Pratat om den här HV71-låten som
fy fan,
breakade i Musikhjälpen förra året.
Ja, men precis. Ja, men den är ju häftig, för jag minns ju att vi satt och pratade om den då till Musikhjälpen och jag har ju aldrig hört den.
Men nu
har, så, ja, nu har jag hört den och jag gick in på YouTube och det är någon så här sjunde avgörande SM-final på hemmaplan och de spelar den. Ja, det är ju så otroligt mäktigt.
Ja, allting bara exploderar. De gör ju entré till den ganska frekvent.
Ja, nej, den är häftig. En extremt jävla lökig och töntig låt, men ja. Det är ju lite så. Sjungen av 8-10 tusen galna smålänningar så blir den ju liksom sektliknande och det är ju då häftigt.
Ja, använder till exempel inte många fotbollsklackar franska nationalsången till någon ramsa?
Jag vet faktiskt inte.
Jag tror att man har lånat inspiration där i alla fall.
Ja, så kan det vara. Det är de ju duktiga på att göra.
Men nåväl, förutom ishockeymusik, vad har Ricky Holmqvist lyssnat på sen senast?
Jo, det ska jag berätta för dig. Jag har lyssnat på en rykande färsk singel från musikrådet bekantingen Jonathan Fröberg.
Mm-hmm.
Som efter...
Han med scarfen. Eller han som hade scarfen.
Han
kanske.
Som hade en scarf. Ja. Ja. Han som hade en scarf. En röd jättefin scarf.
Mm. Ska du bekänna nu?
Ja, men det kanske är så att jag har den. Nu. Så. Ja,
det är klart att du
har. Efter någon blöt fest. Så.
Lätt hänt.
Ja, lätt hänt. Så, ja, den har jag. jag har lyssnat på hans nya singel Stockholm brinner. Och jag läste, alltså jag lyssnade på den och tyckte så här, men det här är bra.
Mm.
Det här är så, vad fan ska man säga? Ja, men jag gillar Jonathan Fröberg så för att han har på något sätt ett unikt sound utan att låta för prätt och så. Men man hör direkt, det här är Jonathan Fröberg.
Mm.
Och det var så här, men jag gillade låten och jag gillade texten. Jag tycker han är en jätteduktig textförfattare och skarp. Och liksom har hittat sin väg att gå vad gäller skriva texter. Och sen läste jag någon recension om den här singeln. Och då var det så här som att men det blandades in Tåström, Kent och Winnerbäck.
Och de då blev jag tre så här, liksom, lättaste svenska referenserna att göra.
Och då tänkte jag så här, men fan vad orättvist egentligen. För att precis som när vi pratade om Tåström, att Tåström var så unik att det finns ingen annan som man kan jämföra Tåström med.
Nej.
Därför blir det så orättvist när man ska blanda in, så fort någon annan gör musik på svenska, att du ska blanda in de här gamla tråkiga referenserna. Och det är så orättvist mot en sån artist som Jonathan Fröberg som på något sätt går sin egen väg. Mm. Att man hela tiden ska...
Han är man här... och har en gitarr. Winnerbäck.
Ja, precis. Ja, sjunger om samhälls... lokal... Ja, Krunegård och det där hör man att det där är väldigt kentigt. Och så, nej, det här är väldigt Jonathan Fröberg-igt.
Mm.
En väldigt bra låt. Så, det kommer det första smakprovet från vad som komma skall, och det ska komma mer om jag har förstått och läst rätt, så väldigt spännande.
Väldigt spännande. Jag har för mig bra... att sen något som heter Revanche eller något sånt där för ett gäng år sedan som jag gillade mycket.
Ja, det kan nog stämma.
Var med på någon platta, den var svart tror jag.
Det kan nog stämma.
Mm.
Jag gillar ju den Så nära, så långt ifrån, eller vad den kan tänkas heta.
Scarf-skivan.
Scarf-skivan, ja. Den gamla Scarf-skivan. Nej, men så jag har lyssnat väldigt mycket på den låten och den är skönt höstig.
Ja,
så kul. Det gillar jag. Och skönt höstig, kanske inte Avantgardets nya skiva North Belfast Nybro City är.
Hur många grejer har de gjort nu med Nybro i titeln?
Alltså jag tror de har släppt 29 låtar, nej jag vet inte, men det är ju, och det är, alltså man kan ju bara le, för det är ju någonting som heter, det är ju alltid någonting med Nybro eller Öland eller alltså.
De mjölkar ju sitt Nybroarv.
Ja men det gör de verkligen, och den här plattan är ju fantastisk.
Uh-huh.
Jag pratade ju om... Avantgardet för ett tag sedan, de hade släppt någon dubbel, vad säger man, dubbelsingel.
Ja, något med Nybro.
Säkert något med Nybro. Ja, men det var ju den som hette, Paul Gascoigne hette ju en låt.
Ja, just det.
Och så, men, och den är ju med på den här skivan, och, men det är så mycket, det händer så otroligt mycket på en Avantgardet skiva och vi brukar ju säga att vissa skivor är växare.
Mm.
Men det brukar ju vara att de kanske är lite mer lågmälda, som Tåströms till exempel senaste, att ja, men det här är en växare, den här behöver jag lite tid till att smälta på något sätt.
Ja, men Avantgardet, komplex,
ja, men Avantgardet är nästan tvärtom, det är så här
en krympare.
Ja, men det händer så otroligt mycket. Det är som att titta in i en centrifug och försöka se alla strumpor och färger och vad som händer. Utan man behöver på något sätt ta ett djupt andetag. Och för det är så, det är som en berg- och dalbana av känslor. Och det är, händer saker i texter. Och det är, man slits med i miljöer och sinnesstämningar. Och
som väder. Att försöka sätta sig in i en ADHD-hjärna typ.
Ja, men alltså lite så. Jag skulle jättegärna vilja vara Rasmus Arvidssons vän.
Mm.
Jag skulle jättegärna vilja sitta och prata med honom. Jag skulle vilja sitta och prata med honom i timmar, men jag skulle inte vilja vara hans psykolog. Så kan man säga.
Ja, väl beskrivet.
Ja, för att han har en extremt unik förmåga att klä världen i ord. Och han är väldigt, väldigt bra på det. Men som lyssnare så, ja, lite som att man känner så här att man glömmer bort att andas emellanåt. För det händer så otroligt mycket på en platta med Avantgardet. Lite som en spelning med Avantgardet. 180 i på autobahn. I motvind.
I motsatt och... fil höll jag på att säga vilken text
ja, men det, visst du vad? Lite så faktiskt. Det var väldigt väl beskrivet. En rostig turnébuss på autobahn i motsatt fil.
Är det Håkan det eller? Vem är det som sjunger om motsatt fil?
Motsatt fil? Jag vet inte.
Nej, ja, någon är det.
Ja, jag vet inte. Hör av er.
Gjort.
Heter låten motsatt fil? Nej,
nej det är någon textrad, det är någon låt. Någon 180 textrad. Mål motsatt fil.
180, ja, jag vet faktiskt inte.
Nej.
Jag vet inte. Så det är vad jag har lyssnat på. Nytt och färskt från Jonathan Fröberg och Avantgardet. Mm. Så, vad har då Micke Mjörnberg lyssnat på?
Ja, vi pratade ju om Kent nyss och skulle begrava det, men vi kan ju gräva upp dem igen. För vi har ju en låt som vi har lyssnat på båda två.
Ja, det har vi.
Som måste liksom dissekeras lite.
Ja.
Och det är ju rockorkestern Knogjärn som sjunger på svenska och har gjort en hel del ganska hårda låtar. De har säkert sin publik. De gjorde en cover på Kärleken väntar.
Ja.
Uttjatad Kent-låt, men ändå lite uppseendeväckande.
Ja, men det är ju. Och ska man hylla Knogjärn för något, förutom det fantastiska bandnamnet, så är det väl tajmingen.
Ja. Ja, de säger ju själva att den kom helt ovetande om att Kent skulle återuppstå.
Ja, och det kanske är så. Vi lyfter på hatten, för det var ju... Ja, det var snyggt gjort. Men,
alltså, man han ju känna ganska mycket genom den låten. Vad i helvete är det här? Men det här är ju riktigt bra. Och så kommer sticket och så bara... Och sen knyter de ihop det igen. Jag vet inte, han tycker att det var uruselt och superhäftigt samtidigt under de här minuterna som låten pågår.
Exakt så, jag känner exakt så. I början, det är ju coola gitarrer och så börjar det och så bara, vet du vad, det kanske funkar ändå.
Mm.
Och sen så kommer sticket och det här... nej, ja men vänta, nu blir det lite okej igen. Och så ska man på något sätt sitta där när låten är slut och... Vad fan hände precis?
Ja, men lite så.
Vad har jag upplevt?
På så sätt fyller den ju verkligen sitt syfte. Den skakar om, den får en att reagera.
Ja.
Sen behöver man inte tycka att det är världens bästa tolkning.
Nej, men och som vi har pratat om 10 000 gånger, att ska du göra en cover eller en tolkning om någon annans låt, gör den då till din egen, och det har de ju verkligen gjort.
Ja, verkligen. De har satt Knogjärn avtrycket på den.
Fy fan, precis vad jag skulle säga. Precis vad jag skulle säga. Ja.
Som ett Knogjärn i plytet.
Ja, men så är det ju. Och det är ju... Det ska de ju ha. Men,
absolut.
Det går ju inte att komma ifrån att det finns andra rockband som har gjort bättre Kent-covers.
Ja.
Jag tänker då på den där ödlan.
Pärlor tänker du på då?
Jag tänker på pärlor. Men,
ja, det är fin.
Ja, nej men... jag tycker att det är coolt gjort av Knogjärn.
Ja.
Det ska de ha. Det var bra, det var kul. Det var en kul version på en ganska trött Kent-låt.
Ja, punkt.
Punkt.
Sen, du vet... när man vaknar eller bara finner sig i något sammanhang nynnande på en låt. Det vet jag att du har pratat om någon gång. När det liksom bara, vad fan kom det här ifrån?
Ja. Ja.
Jag hade ett sånt moment här för några dagar sedan. Helt plötsligt, bara från ingenstans. Jag hade definitivt inte hört den. Säkert inte på flera år. Men helt plötsligt satt jag och bara nynnade på den här. Back once again for Renegade Master.
Åh!
Wild Childs gamla Renegade Master-låt från 95 eller något. Jag tror att den remixades om av Fatboy Slim några år senare, och det var den som blev den stora versionen av den. Men liksom den låten, plötsligt den bara satt i mitt huvud.
Visst är det sjukt.
Och då var jag ju tvungen att lyssna på den såklart.
Ja, det är klart du var.
Och den är ju svinbra.
Ja, definitivt.
En fantastisk låt. Men, jag vet inte vad man ska kalla, är det liksom 90-tals house eller vad fan är
ja,
det för
genre egentligen? Alltså var det Fatboy Slim-versionen du lyssnade på?
Nej, jag lyssnade faktiskt på den första versionen. Okay. Jag lyssnade på båda, men den jag gick till var Wild Childs första originalversion.
Ja. Alltså jag minns
det är inte
ju jättestor
skillnad på dem, skulle jag inte säga.
Nej, den där liksom stilen som kom innan House, alltså med Chemical Brothers och allt där. Jag för mig att den kallades för Big Beats.
Så kanske det var.
För jag minns att jag snöade in lite på det där. Jag tyckte att det var ganska häftigt och dansant och coolt och lite lagom farligt.
Ja. Nej, men jag kommer ihåg när Renegade Master kom. Jag tyckte den var svinhäftig.
Den var bra. Den var riktigt bra. Men alltså, har du analyserat det här mer?
Nej.
Hur i hela friden dök den upp?
Nej, ingen aning. Den bara var där plötsligt.
Ja, det är så sjukt alltså. Det är så sjukt.
Jag vet inte om jag har liksom undermedvetet hört den i bakgrunden i någon tv-serie. Ingen aning. Men det är ju roligt med det där. Att man gör tankespiraler av det. I min värld så var ju den låten svinstor samtidigt som Brimful of Asha med Corner Shop.
Ja.
Jag vet inte om det faktiskt var så. Det är två låtar jag har gillat väldigt mycket, men jag har liksom morfat ihop det i min hjärna till att de var ungefär samtidigt och att jag gillade dem samtidigt.
Ja, och det var väl Fatboy Slim som hade ett finger med i spelet där också, va?
Det är mycket möjligt att det
var. Och remixen där.
Mm. Brimful of Asha. Det är också en jävla bra låt faktiskt.
Otrolig låt.
Ja, så det är lite sånt jag har varit inne och snurrat på och lyssnat på.
Alltså, jag säger inget om det. Det är fantastiskt. Och sen, alltså jag saknar det där Big Beats lite.
Jag kanske får rota lite i det i något avsnitt.
Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt.
Men sen har jag ju faktiskt lyssnat på något annat som leder oss vidare in i något annat jag vill prata om. Jag var ju på konsert i lördags. På ett,
ja, men det var det ju.
Utsålt Hovet, och då var det inte hockey som gällde.
Nej.
Utan då var det hårdrock.
Oj.
En nostalgisk afton. Mm-hmm. De samlade ju ihop In Flames, Arch Enemy och Soilwork på en gemensam turné genom Europa och fyra stopp i Sverige, tror jag att det blev.
Ja, det är en Europa-turné också. Mm.
Raining from the North eller något sånt där, tror jag turnén hette. Vet inte. Mm. Men jag tog ju med mig en kamrat dit som jag och han, det här var ju oerhört nostalgiskt, för det var ju liksom de här tre banden sammanfattar ju gymnasietiden för oss på något sätt. Hittade de där under ett och samma år. Man vet den där tiden, de få åren innan MP3-spelarna kom, när det fortfarande var minidisk som gällde.
Jag kommer ihåg, jag ägde aldrig någon, men jag minns.
Man kunde, om man hade optisk utgång, spela in fyra plattor på en disk.
Oj.
Det var sjukt mäktigt.
Ja, det var mäktigt.
Och så satt man där i gymnasiekorridorerna och tradade de här, bytte med varandra. Och kan du spela in den plattan till mig? Så. Och de här tre banden var ju ofantligt viktiga då.
Ja.
Så när alla tre kommer i ett gemensamt paket, då är man ju tvungen att gå där. Det är liksom obligatorisk närvaro.
Är alla tre banden från Göteborg?
Nej.
Nej.
In Flames är från Göteborg.
Ja.
Arch Enemy är från Halmstad. Soilwork är från Helsingborg.
Ja. Oj då, okej. Okay. Mm.
Fast nu för tiden är ju alla tre internationella, ska man säga.
Ja, men
med en massa inhyrda knäktar till höger och vänster och några få västkustaktörer kvar uppställningarna.
Mm. Och hur var då detta?
Det är klart att det var bra.
Ja. Det var, ja, men det är klart att det var
väldigt, väldigt bra.
Vilka var först ut?
Först upp på scen Soilwork.
Mm.
Och alltså de har ju genomgått lite olika faser genom sin karriär. De var ju väldigt mycket Melodeath där i början. Det var väl därför vi fastnade för dem. Sen har de haft en period när de har varit mycket hårdare. Sen gått tillbaka lite mot det melodiska igen. Samtidigt som det har runnit, jag vet inte om det är fransmän och belgare och allt vad fan det är som har varit i bandet. Men det är ju Björn Speedstreet som är frontpersonen i det här. Som är sångaren som har hållit ihop det liksom.
Har alltid varit, eller?
Ja.
Mm.
Och vi diskuterade det lite om han, för han är ju en fantastiskt bra sångare. Han har ju både skrikpipan och den vackra sången.
Ja, just det.
Han är ju tekniskt sett en mycket duktigare sångare än vad Anders Fredén i In Flames är.
Ja, okej.
Okay. Mm. Så vi diskuterade det, hur mycket han har varit bitter genom åren att det var Anders band som blev stort och inte hans.
Ja, just det. Mm. Ja. den gamla gåtan.
Mm, den är ju kan man ju tugga på.
Ja,
men det roligaste med Soilwork var ju att de har en trummis numera, jag vet inte vad han heter, men han ser ut som en ekonom. Ser ut som lärarna gjorde där på ekonomprogrammet när vi tradade de där minidiskarna en gång i tiden. Och han sitter där vid sitt trumset och smattrar något så in i helvete och ser inte det minsta berörd ut. Liksom.
Nej.
Är totalt oberörd. Han kliver av efter 9-10 låtar och har liksom inte en tillstymmelse till lökring på sin långärmade t-shirt.
Trots att han har suttit inget
där och bara brrrr, det, ja. Jag tittade nästan mest på honom. Det var fascinerande.
Ja, men det är, alltså trummisar, de är fantastiska.
Ja.
De är fantastiska.
Och upp på scen efter Soilwork kom ju då Arch Enemy, som ju var banbrytande när de plockade in Angela Gossow som sångerska en just gång i tiden. Kvinnlig growlare, helt fantastisk. Vill man veta mer om dem och henne kan man ju titta på den här Hårdrock på export, den tv-serien. Jättebra.
Ja, de fick ganska mycket utrymme där.
För hon
där.
Headhuntade ju sin egen ersättare när hon ville hoppa av.
Just det.
Och plockade in den här Vanessa White Glutes eller vad hon heter, som sjunger nu.
Mm.
Som är precis samma skrot och korn. Jätteduktig, liksom kan sjunga men skriker som en gud och har liksom karisman. Och Arch Enemy är ju ett jäkla smatterband live. Alltså.
Det är,
ett,
är det så?
Ja. Ska man peka ut det bandet som var bäst av de här tre liksom, så är det väl Arch Enemy. Det är ju, sitter ju ihop på ett väldigt, väldigt bra sätt.
Ja, okay.
Samtidigt som det är rätt uppenbart att det är ja, men teater.
Ah, okej.
Okay. För hon sångerska, nej, men hon springer av och på scenen och hon snurrar på sitt mixställ precis när hon förstår att nu kommer det se coolt ut att jag snurrar på det här mixstället. Det är lite som en inövad pjäs snarare än här och nu konsert, om man säger så.
Känns det lite regisserat?
Ja, det
liksom
gör det ju, men frågan är, är det fel att det är så? Det kan jag inte riktigt bestämma mig för.
Alltså, så länge det inte påverkar musiken, för det är ju egentligen det man är där för.
Ja, men jag skulle kunna tänka mig att om man ser Arch Enemy ofta skulle man kunna störa sig på det där. Aha, nu står hon och gör det där, igen och nu är det här igen. Alltså när det blir så här upprepande, för då känns det inte genuint. Men vilka akter är genuina nu för tiden egentligen?
Ytterst få.
Allting är ju lite ett regisserat skådespel.
Ja.
Och det kanske man bara den premissen så är ju Arch Enemy svinbra. Det är jättesnygg scen, bra dekorer, massa rök.
Ja.
Snyggt liksom.
Ja, jag tänker också kanske lite att man gör, ja, men lite som när man har sett Herr Hellström några gånger som kör på samma turné då, när han kör exakt samma mellansnack. Mm. Jag tänker att det är lite för att och spara energi.
Ja, så kan det vara.
Och lite som att se helikopter så att du vet att de kommer stå rygg mot rygg och med böjda svankar och i det där solot. Det bara är så liksom.
Ja. Det hör till.
Ja, men det hör till. Och ja, det kanske är okej då. Men lite som du säger, ser du flera spelningar under samma turné, ja, men då kanske det blir lite tröttsamt.
Ja, ja, men som isolerad händelse så är Arch Enemy svinbra liveband. Det är ju det bandet jag har sett färst gånger av de här tre också. Så det blev ju lite nyhetens behag.
Ja, men
också.
Det är ju kul.
Framförallt blir det ju bra när man, vi var ju långt fram också, så att det är ju alltid kul, att stå långt fram i ett publikhav.
Du skickade klipp och ni var väldigt långt fram.
Oh ja.
För att vara på en så pass tuff rockkonsert.
Fast å andra sidan så stod vi där i köerna in till hovet och tittade oss omkring och konstaterade att jaha, det är inte ungdomens musik det här.
Nej. Nej.
Det var väldigt mycket svarta kläder men gråa kalufser, ölmagar och åldrande herrar.
Ja.
Sen var det faktiskt lite mer ungt längst fram i publiken, såklart. Men,
ja.
Men medelåldern för de här bandens publik går också uppåt, kan man ju konstatera.
Ja, det ja, jag vet inte. Alltså såna här band som Soilwork och Arch Enemy. Alltså, tror du nu, helt ärligt, att de liksom... Att ungdomar, om man får kalla dem för det, att de hittar sån musik?
Nej, de hittar väl mer Lorna Shore och Deathcore och såna här grejer idag, ja. Liksom. Mycket extremare grejer. Ja, det där var ju jätteextremt då.
Ja, absolut.
Jag menar, det är ju ändå 25 år sedan jag gick på gymnasiet och det där var the shit, liksom.
Ja, ja.
Så det är klart att det där att... är ju de gamlas band, gubbarnas band.
Ja,
det är inte
för
så
viss coolt. Musik hittar ju alltid ny publik.
Ja,
men... det gör ju bara det, så är det ju bara. Men jag tänker att det här är ju ändå ganska smal musik.
Men de här banden var ju så vitala när hela den amerikanska scenen som sen har spillt över även i metalcore, deathcore och sånt skapades.
Ja.
Så att de är ju skyldiga till många av de här banden som är svinstora idag.
Ja.
De har liksom inspirerats av sånt som inspirerades av dem. Så att det kanske är så att ungdomar hittar nya band, fast inspirationen kommer från de här som är viktiga på det sättet.
Ja, men så kan det ju vara. Men då gäller det ju att ha någon slags intresse då också bakom. Att man är lite smånördig. Att, ja, men jag gillar det här bandet. Och så man kanske gräver ner sig lite. Ah, Arch Enemy har de influerats av. Då kanske jag ska börja lyssna på dem.
Mm, men så gjorde man ju själv när man var yngre. Jag vet inte
ja, absolut.
Det funkar så längre. Då,
ja. Ja, jag hoppas det. För jag tänker att om 10 år, om de här tre banden skulle ges ut igen, om de fyller hovet då.
Det hoppas jag att de inte gör, ges ut igen alltså.
För nej,
då bör
det
vara slut,
sant.
För då har de blivit för gamla för att det ska kännas autentiskt på något sätt.
Ja, det har du ju rätt i. Jag tänkte inte på den aspekten, att de också blir 10 år äldre.
Det är
jag
ju tyvärr att... så.
Ja,
man tycker inte att man åldras själv, men man inser att man har gjort det när man ser sina favoritband.
Ja, så är det ju. Jag har ju varit på rockfestival, så jag vet ju, jag kan ju allt om åldrande rockstjärnor.
Oh, ja.
Mm-hmm.
In Flames sist på, jag vet inte vad man ska säga riktigt. Anders Fredén hade ju liksom, de öppnade med Cloud Connected och i liksom det här syntplinket där innan de brakar in i gitarrerna, så säger han, jag har hört att de ska riva hovet, är det inte lika bra att vi börjar redan ikväll? Och sen bof.
Oj, det är nästan hets mot folkgrupp.
Så det var ju en ganska fin öppning så.
Åh, herre jävlar. Har du som har sett In Flames så många gånger för, har de någon gång öppnat med den låten?
Ja, det gjorde de förra åren ganska många gånger. Så det är inget nytt grepp.
Vänta lite, vilken låt öppnar de med, sa du?
Cloud Connected.
Ja, jag tänkte fel. Ja, jag vet vilken du menar. Den här bam, 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 bam. Bam, bam. Visst är det den?
Exakt den.
Jag tänkte på att det var den här andra, vet du, hopplåten.
Only for the Weak.
Ja. Är den någonsin en öppningslåt?
Jo, någon gång tror jag de öppnade det med den faktiskt.
Ja, okej. Det var den jag tänkte på. Men vet du vad? Den där Cloud Connected, den är riktigt jävla mäktig den också.
Ja, ja. Det är ju en av de riktigt fina hittarna.
Ja. Men jag nu kan vi min In Flames ändå.
Nu kommer vi tillbaka till det här med... Ja, men är det ett skådespelare, är det autentiskt, eller vad ska man tycka? För jag kan ju tycka på två helt olika sätt. Min rationella hjärna säger ju att In Flames anno 2024 är ett superkompetent band.
Mm.
Det låter svinbra, det svänger, det är en estetiskt jättesnygg show. Det är liksom eld på rätt ställen, det är snyggt ljus. Setlisten var väl tjusigt ihopsatt också, får man väl säga liksom. Anders growlade kanon, alltså det lät bra. Björn Strid kommer upp och gästar i Trigger, alltså mycket såna detaljer som funkar.
När kommer männet?
Min andra del av hjärnan står ju där och känner bara att det här är ett coverband. För att det är liksom inhyrda amerikaner som spelar gamla låtar.
Det är inte ditt In Flames.
Nej, det är någon muskelfjant som har använt balsam som kör, alltså Chris Broderick där som kör gitarr liksom. Sen tycker jag han som heter...
Ni jävla balsamnörd!
Ja, verkligen. Ta ditt jävla balsam och åk tillbaka liksom. Nu har du förvisst en störtskön basist som kommer från Dillinger Escape Plan, jag kommer inte ihåg vad han heter, som liksom mysfarbror med jättestort skägg som står där och gungar liksom. Men det är fortfarande inte In Flames på något sätt. Och så någon amerikansk session trummis som säger noll och inte ett personlighet, gråskala liksom. Svinsnyggt, låter svinbra, men det är inte samma band. Det är bara, men här har vi ju The Show Must Go On liksom.
Det är
bara en pengamaskin som måste rulla.
Ja. Ja, det, ja. Jag förstår dig och jag lider verkligen med dig och att man känner så.
Men den här insikten har jag ju haft i många år. Jag har,
den har du liksom haft i många
känt
år.
Den på Inflames-spelningar tidigare. Nu hade jag inte sett dem på ett bra gäng år ändå.
Nej.
Så att, men jag uppskattade spelningen. Jag tyckte det var, det var bra. Det var riktigt fint. Men samtidigt så, man ska inte jämföra. Man ska inte bli för... Det här var en supernostalgisk afton, men samtidigt ska man inte vara så nostalgisk att man blickar tillbaka och liksom jämför. För då kommer det aldrig bli lika bra.
Tror du att du någonsin skulle kunna se en In Flames-spelning och bara ta den för vad det är? Utan kommer det alltid med visst bagage?
Ja, jag har investerat så jävla mycket i känslokapitalet på In Flames. Som ju under ett antal år där betydde så jävla mycket. Mm. Som fortfarande är ett band som jag håller väldigt, väldigt högt. Så att det tror jag inte att jag kan.
Nej.
Men
Nej.
Jag kan ju välja att se det som ett kompetent genomfört skådespel. Det är ju det jag gör.
Ja. Ja. Är det, alltså jag tror inte vi har pratat om det här förut, men är liksom In Flames det bandet som du skulle ranka högst? Liksom? Det här är mitt band.
Ja, om jag ska plocka fram något som liksom har betytt något mest, liksom, det är det nog.
Ja.
Det skulle jag nog säga.
Ja. Intressant, jag tror aldrig att vi har pratat om det.
Men ska jag knyta ihop det här då? Det nostalgiska byta minidisks på gymnasiet snacket här, de här tre banden. De släppte ju varsitt album där ungefär samtidigt, exakt vid millennieskiftet. Det kan ha varit 0001, ja men där någonstans.
Ja.
Tre album som för oss var superviktiga, och det var ju In Flames släppte Clayman, Soilwork släppte A Predator's Portrait och Arch Enemy släppte Wages of Sin.
Mm.
Tre plattor som vi har spelat sönder och samman, som ju formade allt och var guld där och då.
Mm.
Hur många låtar från de här tre plattorna tillsammans tror du vi fick höra den här kvällen?
En.
Helt rätt.
Helt är det så? Rätt. Oj! Och du det har nämnt var... den. Och jag tror... Ja, jag har nämnt den. Var det Only for the Week?
Ja, såklart.
Ah, okay.
Den mest uttjockade av dem alla från de här skivorna.
Alltså, är det någon gång de inte spelade?
Nej, det tror jag inte. Men det var lite roligt när man gick igenom vad de har spelat för låtar. Att det var en låt.
Det var bara det.
30 från de här...
Ja, för jag spelade en In Flames-låt här hemma i helgen. För när jag sa att ja, men Micke ska ju på In Flames och sådär. Och så spelade jag min go-to-låt då, Where the Dead Ships Dwell.
Mm, den är och då sa, gungig.
Den är jättegungig, och i min värld hade det varit en svinbra live-låt.
Mm.
Och då sa då min bättre hälft att men det här är väl en sån låt de alltid spelar. Och då tänkte jag så här, nej men jag tror inte det. För då hade jag läst låtlistan från vart de nu spelar innan.
Mm.
Och så bara, nej den spelar de inte. Och då tänkte jag, spelar de den någonting?
Nej, det har de nog inte gjort på länge. Den spelade de väl typ när den plattan den är med på kom. Då var den med på setlist. Sen, den kanske har dykt upp någon gång sådär. Men det är ju ingen vanligt förekommande låt.
Synd. I min värld.
Ja, jag har för mig att den har låtit rätt bra live.
Ja.
Men om vi fortsätter på spåret hårdrock, det finns en sak som jag bara måste ta upp här och prata om. Mm. Kommer du ihåg ett band som heter As I Lay Dying och en sångare som heter Tim Lambesis?
Ja, dels för privat räkning, men också att vi har pratat om dessa tokhuvuden.
Ja, i ett avsnitt som hade nummer 9 kom i juli 2020 och heter Artister i klister.
Nummer 9, sa du det?
Ja.
Var det så jävla länge sedan? Jag kommer ihåg den briljanta titeln Artister i klister.
Ja.
Mm.
Men han, jag vet inte om det var 2014 eller något sånt där, som sångaren då i As I Lay Dying åkte fast för stämpling till mord. Han hade försökt hyra en hitman för att ta livet av sin exfru.
Den lilla grejen, ja.
Ja, det var inte så smart.
Nej.
Han åkte i finkan för detta. Och bandet fortsatte väl utan honom. Men sen kom han ut och så fick han av någon anledning komma tillbaka i bandet.
Okay.
Och de har bytt lite medlemmar och släppt lite plattor sen dess. Vill ni höra hela historien om det där med stämplingen och det, då får ni väl gå tillbaka och lyssna på Artister i klister där från avsnitt nummer 9 alltså. Men nu har det börjat storma runt As I Lay Dying igen.
Oj!
De skulle ut på en lång turné och den 15 november ska de släppa en ny platta som heter Through Storms Ahead. Men turnén har blivit inställd. Plattan ska fortfarande komma ut, men finns bandet fortfarande? Oklart.
Ja, vem vet.
För alla medlemmar har de senaste veckorna hoppat av bandet. Utom Tim Lambesis.
Ja, där står han själv, ja.
Mm. Han gör ju
med
det.
Med micken.
Och, ja, men det kan väl hända att folk hoppar av och så, men
ja, ja.
Det blir ännu mer pikant om man då läser om det. Och alla de här, de hoppade ju inte av samtidigt, utan en efter en, någon dag efter någon annan gick de ut, de andra medlemmarna, med egna statements om varför de hoppade av. Och det gör ju att den här storyn, den bara, oj då, det här står allting inte rätt till riktigt.
Nej, det låter som det, ja.
Och då kan vi ju börja med att backa tillbaka till 2022 för att sätta lite ton här. Då hoppade dåvarande trummisen Jordan Mancino av bandet och hänvisade till a number of ongoing internal issues that have not been resolved.
Ja, lite inre stridigheter.
Ja, två år sedan lät det så liksom.
Ja.
Det kom in en annan trummis, men han valde då också att hoppa av nu den senaste tiden. Mm-hmm. Och hans statement låter: I need to distance myself from the band in an effort to retain my personal health and integrity.
Okej, okay. Han behövde lite egen tid.
Ja, han måste tänka på sin personliga hälsa här också. Ja. Det verkar inte vara så kul i bandet.
Nej.
Sen går det några dagar så hoppar även gitarristen Ken Susie av här då.
Okay.
Och han skriver i sitt statement att I jumped into the As I Lay Dying camp with full knowledge of the heightened dramatic history, but had a drive to just play great music with great friends. Unfortunately, my personal morals have recently been tested to a breaking point and is now the saddest ending to what could have been the greatest second chance for this band.
Oj, oj, det var...
Hans moral har alltså blivit testad till en brytpunkt här den senaste tiden.
Ja.
Det lät ju
och
inte
vad
så
som
bra.
Skulle kunna bli så bra blev inte alls någonting.
Nej, det blev ju inte det. Nej. Då har vi här alltså trummisen som säger att han måste tänka på sin personliga hälsa och integritet, och gitarristen som har fått sin personliga moral testad till en brytpunkt här.
Ja.
Men Phil Segrosso, han är ju en medlem som har varit med lite längre i bandet och sådär. Han hoppar också av och säger i sitt statement: Recent actions have shown that As I Lay Dying no longer offers a healthy or safe environment for anyone involved.
Oj.
After witnessing some concerning patterns of behavior, I've realized that I can no longer in good conscience enable further actions that could negatively affect anyone working within this space.
Men det låter ju nästan som att det har varit något fysiskt.
Nej, jag vet inte vad man ska liksom... Det känns ju som att det är en medlem som stannar kvar i bandet och han har en historik av att hamna till finkan för stämpling till mord.
Ja, men precis. Nej, det känns väl kanske som att utan att du och jag vet problemet så kan vi sitta här och peka ut problemet.
Det känns så, men han har ju också kommit med ett eget statement då.
Där han säger, jag fattar ingenting.
Lite så. Nej, Tim Lambesis, det tog några dagar, sen så kom han med sitt statement här då, där han skriver: I certainly agree that there was an unhealthy environment that made leaving for a new tour with the previous lineup unrealistic. It had become difficult to figure out even the smallest details, and I admit I can stick strong to my vision for the future of As I Lay Dying, even when others think it should go another direction.
Diktator.
Lite så, va? Jag har en stark vision och jag står upp för den, även om andra tycker annorlunda. Mellan raderna, och jag spör skiten ur er om ni inte tänker likadant som mig.
kastar grejer och skriker och svär och spottar och frustar och för jag ska ha min vilja igenom.
Lite så.
Ja.
Om det ens räcker.
Ja.
Man blir ju nyfiken. Vad har hänt här?
Ja.
För jag menar, det är ju inte den här typen av statement som alla medlemmar då har gjort. De säger ju inte vad som har hänt, men de visar ju ganska tydligt att aj då, det var inte bara så här jag tycker att det här sticket ska gå så här. Nej, vi har konstnärliga vi tycker inte likadant.
Nej. Ja, alltså det låter ju som att man, när man lämnar och man börjar peka på personlig hälsa och
moral, så då är det ju, och
ja, men lite så, då är det väl ett ganska så starkt tecken på att det är ändå, vi pekar inga fingrar här, men att det är en person som inte kan se sin, vad ska man säga, ja, men det, alltså, ja, diktator, han kan inte förstå hur det är att vara i ett band, att alla kanske måste få sin röst igenom, och ibland så kanske man måste kompromissa lite. Mm. Man kan inte alltid få som man vill. Ja, men nej, jag ska göra allt. Är han en, liksom en originalmedlem då också, antar jag, eller?
Jag vet faktiskt inte riktigt, men han var ju borta från bandet i ganska många år. Han fick ju sparken när han blev misstänkt för det där, och sen satt han i fängelse och bandet körde på.
Ja, men precis. Och ja, men bara det att man inte liksom kommer in, man får en andra chans efter att ha gjort vidriga saker, och får en andra chans av sitt band att okej då, du kan få vara med, och inte ta den, och inte komma in med lite ödmjukhet, utan man bara tror att man är någon slags jävla Mussolini och styra och ställa.
Men tror du att han tycker att bandet är över?
Nej, absolut inte.
Det är klart han inte tycker. Han gör ganska klart här. Han kallar i sitt statement alla utom den här Phil Segrosser då, som har varit med ett tag. Men de andra kallar han för touring members. Så
ja.
Han ta in andra som ska vara med.
Ja.
Skivan ska släppas och ett nytt band ska sättas ihop.
Ja, och så vet man ju att det kommer bli juridiska grejer där med royalty-pengar hit och dit. Och jag var med och spelade trummor där. Och fast nu har ni, alltså, vilken jävla soppa.
Och ja. Vilka har på personlig moral nog att kliva in och spela ett band med honom nu då?
Ja, det är väl de här knäktarna som gör vad som helst för ett jobb.
Mm, typ.
Så.
To be continued, jag tyckte bara det var värt att lyfta upp, så att säga.
Ja, det är ju. Det är ju fantastiskt tragiskt, såklart. Dels att en sån där idiot får en chans till, och att man inte har ett uns ödmjukhet i kroppen, utan beter sig fortfarande som en idiot.
Uppenbar.
Det är lite tråkigt. Det är lite tråkigt.
Ganska tråkigt.
Tycker jag, faktiskt. Hörde du?
Ja.
Jag var ute och körde bil.
Som du gör ibland.
Som jag gör ibland. Och hade då någon sån här lista på. Jag tror den heter Rockmix.
Rockmix.
Ja, men det kan dyka upp lite bra låtar ibland. Och dessutom behöver inte tänka, utan du bara kör.
Live is life, kanske?
Ja, men typ sån musik kan dyka upp emellanåt. Det kan ju vara roligt att lyssna på. Men i alla fall så dök det upp en Volbeat-låt.
Mm.
Och det här är en Volbeat-låt. Jag minns inte vad den heter, och jag kan inte deras katalog på så sätt. Det är inte riktigt min typ av musik. Men det finns vissa Volbeat-låter som jag kan tycka är, men de är okej.
Mm.
Men så fort den här låten dök upp, och det var ändå en av de låtarna som jag tycker är ganska okej.
Mm.
Lyssningsbar i alla fall. Så bytte jag. För i mitt huvud så var det så här, Volbeat. Och det där var lite intressant. Och då tänkte jag så här, det här ska jag prata med Micke om.
Ja.
Varför är det så att vissa band, de är på något sätt så bespottade? Alltså vi har i det här formatet pratat om de kanske två mest bespottade banden i det här landet, Takida och Stiftelsen.
Mm.
Och om man då, vi kan börja med Takida, som egentligen i grund och botten är ett helt okej rockband.
Ganska harmlöst.
Väldigt harmlöst. Det är liksom ofarlig från början, någon slags college rockaktigt som sen blev lite upppumpad mellanmjölksrock.
Mm. Det finns mängder av band som inte är bespottade som har försökt sig på ungefär samma grej.
Ja, och så då stiftelsen. Samma sak där. Har gett sig på någon slags poprock på svenska. Ja. Egentligen också ganska ofarligt, men bara överösts med skit.
Men stiftelsen, det blir väl liksom så att Robban heter han, han som sjunger i Takida. Takida är så bespottade, då spiller det över på stiftelsen eftersom han är med i det bandet också. Och sen så är stiftelsen tror lite mer buskis, och då blir det ännu mer legitimt att sparka på dem.
Så du tror att det var lite kört redan från början?
Ja.
Det var liksom dömt att misslyckas på något sätt.
Det har ju inte misslyckats, för det ska man ju veta också, att både Takida och stiftelsen är bespottade. Ja. Och det finns inte en jävel i Sverige som skulle erkänna att de lyssnar på banden. Samtidigt så säljer de ut konsertarenor och säljer plattor och så. Så att det finns ju också väldigt många, även om man inte, åh, vilket är ditt favoritband? Det är inte coolt att säga Takida, men det finns ju fortfarande väldigt, väldigt många som gillar det.
Ja, ja. Och jag vet ju att jag har sett Takida live några gånger, och jag har sett stiftelsen också i tjänsten, så att säga, när man ska recensera. Det är ju smockfullt med folk.
Mm.
De säljer ju ut. Och det är ju också konstigt då, precis som du säger. Hur kan ett så pass bespottat band fortfarande vara så stort? Och vad är det i mitt huvud som gör att jag byter så fort jag ser att det är Volbeat? Varför ger det inte ens en chans?
Nej, man vill inte skämmas inför sig själv på något sätt där, tänker du?
Ja, jag vet inte.
Du kan ju haka på Nickelback där också. De är väl internationellt exempel på ett väldigt bespottat band.
Och jag har absolut ingenting emot Nickelback, men precis som du säger, jag skulle aldrig sätta på Nickelback.
Av den anledningen?
Av den anledningen. Fast jag vet att de har en handfull låtar som är, jag skulle kunna sträcka mig till att säga att de är bra.
Ja, och precis som Takida, ganska harmlösa.
Ja. Men vad är det då som gör att jag inte...
Men är det inte så? Det är väl precis som på skolgården. Alla klasser behöver en hackkyckling, och det är någon som bestämmer vilken det är, och sen blir alla medlöpare. Alla musiklyssnare behöver någonting att liksom... den där skiten. Jag måste liksom... Det måste finnas en hackkyckling för att man ska kunna stå upp och positionera sig för något annat på något sätt. Takida, det är inte på riktigt, men det här häftiga rockbandet, det är min grej. Och så har det blivit så. Så har det,
för det finns ju alltid en spiral av det. Det finns ju alltid en motpol. Precis som du säger, Takida är skit, men det här är bra.
Ja.
Det här är på riktigt. De här lyssnar riktiga hårdrockare på.
Däremot kan jag tycka att det är lite konstigt att Takida har blivit bespottade. Jag förstår stiftelsen mer, för att det blir mer ett arv från tidigare bespottning, plus att det är lite lökigt, enkelt att sparka på. Men Takida var ju ändå ett band som jobbade sig upp genom att turnera, som liksom verkligen förtjänade sitt genomslag. Det är lättare att spotta på någonting som är en kommersiell skit bara liksom, som... Takida har ju ändå jobbat för sin grej, men blev ändå... Den stämpeln är väldigt, väldigt svår. Alltså, bespottade för att de är mellanmjölkiga i soundet, men merparten av människorna i Sverige lyssnar ju på mellanmjölkig musik för att det passar dem bäst.
Ja, och jag vet inte, alltså, på något sätt, man läser ju aldrig om att Takida är på några, alltså Sweden Rock eller... jag vet inte om de har varit där, det kanske du kan bättre än jag, men att de inte är så här... De är inte i rockens finrum på något sätt, utan om de ska spela, men då får de minsann ge sig ut själva och skapa sina egna utrymmen på något sätt, för att de blir aldrig inbjudna till någonting. Jag kanske har fel här, men det känns
större media där. Mot förmodan välja att recensera dem, så är det ju standard att man får inte sätta mer än 2 av 5.
Nej.
En recensent som sätter en 4 på Takida är ju en rebell liksom.
Ja, jag minns inte vad jag gav dem, men jag minns, alltså, och det är också så där att man det blir också så, jag kommer ihåg att när jag såg dem live sist, Takida, att det var så här, oh shit, det här var ju skitbra liksom, den här, och vad heter låtjäveln?
Curly Sue?
Nej, inte den. Skärp dig. Ja, men du vet, scenen blir alldeles röd, alltid röd.
Ja, den kommer något från den där plattan som, ja, vad heter den?
Heter den något med Eye?
Nej. Evil Eye, den som Evil är lite grunchig. Eye,
ja. Mm. Ja, precis. Den är ju svinbra. Och så det blir så här, shit fan, Takida är ju egentligen ganska bra. Och sen så blir det någon så här, ja men typ Curly Sue efter. Bara, ah, vad fan, de är inte så jävla bra egentligen. Så det är ju, jag vet inte, man kanske skjuter sig själv lite i foten också.
Ja, och att du tar Volbeat är ju också intressant för de var ju svinbra när de kom upp.
Okay,
ja. När de liksom, det var något nytt, de mixade Metallica med Elvis Presley liksom. Det var ju något, fan vad fräckt det var. Deras första plattor bara svängde och det var underground, folk hyllade dem. Men sen hände ju något. Sen gick det ju från att det var det här bandet som vi som hade jättemycket koll gillade som fan och hade sett på små scener och så, och snabbt gick det, och plötsligt så var det folk som också lyssnade på liksom Mix Megapol som lyssnade på Volbeat. Och där började nog bespottningen.
Ja, just
när
det.
De kom upp till att bli varmans egendom och bli någon sorts arenaakt. Sen tycker inte jag att de var lika bra längre. Men det har ju också med det här att de första plattorna är alltid bäst.
De blev för stora för sitt eget bästa typ.
Ja, men blir det inte så att man tappar lite respekten när det blir allmän egendom på något sätt?
Jo, men så är det ju. Det kan man ju bara gå till sig själv. När band som man har tyckt om får någon slags überhit och blir folkliga. Och sen är det lite så här, så tappar man dem lite själv. För att det är inte riktigt mitt band längre.
Nej.
Så är det ju. Men jag skulle, ja, jag kanske inte skulle spotta på banden som jag skulle spotta på Volbeat. Jag skulle inte spotta på dem, men du förstår vad jag menar.
Jag förstår precis vad du menar.
Ja, men det är intressant att man inte ens inför sig själv kan stå för att att man tycker att vissa låtar är bra från ett band.
Var du ensam i bilen också eller?
Ja, ja.
Såklart.
Ja. Att man då säger Volbeat.
Nej, det går inte.
Nej, jättekonstigt.
Nej, jag har inget, det är en filosofisk frågeställning, men jag har inget bra svar på den faktiskt.
Nej, och jag var inte beredd heller på att få ett svar. Jag ville bara få ur med det här och se om det bara var jag, men det är det ju inte då.
Det är tyvärr inte bara du, det är en hel musikelitist bransch.
Tror du det är där det bottnar i, att man är lite elitisk, elitistisk i
sitt lyssnande? Det är klart att det är.
Lyssnande. Tror du det är lättare för en gemene man att lyssna på bespottningsbar musik, att man inte lägger lika mycket värdering i det, för du och jag tjatar ju hål i huvudet på varandra och andra att en bra låt är alltid en bra låt.
Ja, men sen varför sitter du ändå där och byter.
Ja, men precis. Exakt. Är vi så jävla elitistiska att vi inte ens kan stå för vad vi säger?
Ja, så är det. Hycklare är vi allihopa.
Vi är hycklare. Vad säger man? Inte inte hypokondriker. Man är en, ja, man kanske är en hycklare. Jag tänker på det engelska ordet hypocrisy.
Hypocrisy, ja, precis.
Att man är, det kanske är hycklare.
Ja, ja, det är det nog. Men det har väl också lite ganska biblisk touch, eller? Man är en hypocrite, säger man då kanske.
Ja. Och vad är vi om inte bibliska?
Nej, SLA Dying är ju för övrigt ett kristet rockband.
Alltså det bara fortsätter. Ja. Ja, det är ju bra.
Ja, kul för dem.
Kul för dem.
Kul, ja, för honom, det är han som är bandet nu.
Han är ju bandet, ja. Så är det. Roligt. Ska vi sätta punkt där?
Det blev ju ett 151:e avsnitt ändå.
Det blev det. Det blev en spelning i vardagslunken.
Det blev ju det.
Så nu tar vi en fesljummen öl och beger oss till hotellet.
Jag tänkte att jag gör som Winerose och sätter mig och spelar lite dataspel där.
Precis. Är du en... Nej, du är ingen dataspelspel.
Nej, verkligen inte.
Nej, jag tänkte, du känns inte som en sån som... Nej, jag har några minuter över, nu ska jag göra något så här... Vad heter det? Football Manager eller något sånt där.
Nej, jag spelar ju FIFA med min son ibland. Så. Ja. Men inte... Jag har väldigt svårt för vuxna som... Alltså, jag kan inte relatera till... Men nu det har det kommit ett nytt strategispel här. Jag ska hem och spela tv-spel.
Ja.
Alltså... 35 plus män som sitter och ägnar sig. Alltså, det är väl inget fel på det, man får göra vad man vill, men jag har väldigt, väldigt svårt att liksom bara känna det där, nej nu fan, nu ska jag sätta mig och spela tv-spel.
Ja, det låter som att du aldrig har varit, jo du fan, du och jag har gjort det, vi har ju spelat GTA, kommer du ihåg det?
Nej, ja, det
har i Karlstad, kanske... jag har spelat GTA i Karlstad.
Ah, som förfest till Putte i parken.
Ja, visst.
Jag just, är ju... just det, ja, det kommer jag ihåg. Det kommer jag ihåg.
Jag är ju i GTA-träsket, så jag förstår ju lite det där med. Mm. Så jag kanske skulle efter en spelning sätta mig... Nej, jag ska inte sätta mig och spela GTA efter det jävla... Vänta, jag ska bara sno lite bilar och skjuta lite folk.
Nej, jag har längtat herregud efter hela spelningen.
Jag kanske skulle sätta mig och köra lite Angry Birds efter en tuff spelning i Husqvarna Folkets Park.
Candy Crush.
Jag har aldrig spelat Candy Crush.
Nej, inte jag heller. Jag har inte spelat Angry Birds heller faktiskt.
Nu sätter vi definitivt.
Ja, vi får sluta nu innan det blir dålig stämning här. Min förkylda röst pallar inte att ett uppbrakt ordbråk.
Nej, vi sätter punkt. Tack så jättemycket allihopa för att ni lyssnar och att ni följde med över denna skyhöga 150 meter höga tröskel.
Det var fint gjort av er.
Ja, tack ska ni ha. Fortsätt hör av er till oss. Ni hittar oss på diverse sociala medier i form av Micke Mjörnberg.
TikTok, ja. X, Instagram, ja. Facebook.
Ja.
Ja, typ mail.
Typ, ja, mail.
Kanske.
Ja, ja. Det kan testa. Jag vet inte, testa. Ja.
Funkar de lika bra som röksignaler ungefär?
Ungefär. Och musiken vi har pratat om i detta avsnitt hittar ni som vanligt i den bifogade länken.
Den finns i avsnittsbeskrivningen, det är bara klicka.
Det är så du brukar säga. Avsnittsbeskrivningen, bifogad länk. Det låter ju som en jävla bankir.
Det låter som ett virus tycker jag.
Ja, men lite så. Klicka för fan inte på länken. avsnittsbeskrivningen, ja, exakt. Om ni då går in på Spotify och så skriver ni Drevet med FV, så kommer då Drevets profil upp och där hittar ni alla 151 låtlister.
Ja, det är inte dåligt det.
Det är mycket musik att gå igenom.
Oh ja.
Fantastiskt bra. In och lyssna, fortsätt hör av er och fortsätt sprid musikrådet gospeln. Tills nästa gång vi hörs, kanske vi kan utlova lite juligare stämning.
Tror du vi närmar? Ja, vi närmar oss kanske det.
Vi närmar oss tror jag, med stormsteg.
Mm.
Vi får se. Tills nästa gång, ha det så bra. Hej då!